Vem leder vem är en podd om flockdjuret i oss där människopsykologi varvas med hundkommunikation. Vår förhoppning är att inspirera dig till att skapa trygghet, öka förståelse för grundbehov och inspirera till ett gott ledarskap för både egen del och för din hund. Välkommen att vara med. Hallå, hallå! Då har vi ett nytt avsnitt i Vem leder vem, och idag kommer vi prata om att leda sig själv i utveckling, eller vilket samspel man har med sig själv eller med det man vill utvecklas i. Hej Mervi!
Hej, hallå!
Ja, vad tänker du om temat om att leda sig i utveckling?
Jo, men jag tänker så här att det är där allting startar. Om vi inte leder oss så kommer vi inte att gå framåt. För det kan vara väldigt så här, diffust, men det handlar om våra steg i livet.
Ja. Och de kanske man inte alltid ser vilka steg man ska ta heller. Alltså någonting bara känns som att jag behöver gå åt något håll.
Ja, men det är ju lite så att vi behöver ju se, det är vanligt att man trampar gyttja. Att man står där, till exempel, som exempel jag som då utbildar hundägare, så är det att en hundägare som kanske inte haft en konsultation säger ja, men jag har en problemhund, och så håller de på att kämpa med det. Och så 2 år senare så är det exakt samma sak, jag har en problemhund. Det är ju liksom, de står stilla i, de går i cirklar, eller det händer ingenting. Och det som är värdefullt att tänka på, det är att om vi verkligen leder oss själva så händer det ju faktiskt någonting.
Mm. Och där finns det ju också paralleller med när jag har mina samtal, att vi många gånger vill framåt. Men jag brukar säga att vi ska neråt och vända ett tag. Och det är ju också väldigt, väldigt jobbigt. För man tänker, vad ska jag neråt? För det blir ju mörkare och det blir ju ingen, vad ska man säga, transport. Vi vill så gärna se resultat. Mm. Och den här vändningen neråt, som jag brukar säga, under ytan, under vattenytan, att vi trådar oss ner till botten för att hitta någonting. Det är ofta där de värdefulla detaljerna finns. Vad det är vi vill förändras. Till exempel en fråga som jag vet inte om du brukar ställa till dina samtal, Mervi, men det är ju den här skalfrågan som vi har i vår kurs också. Alltså, hur mycket vill du lösa det här problemet som du har just nu, mellan 1 och 10? Och den kan vara ganska provocerande att få, för man känner, men det är väl självklart att det är en 10. Ja, okej. Okay. Och sen så börjar man titta på den kraften som finns i det, och så börjar man också tänka, så vad är det du är beredd att göra då? Om vi säger att du behöver gå neråt i mörkret för att förstå vad den här 10 betyder eller vad du behöver göra, då börjar det kanske bli jobbigt, eller man behöver börja tänka annorlunda, eller man måste, det börjar ta energi som man inte alls har tänkt på tidigare. Så den här 10 är lätt att slänga ur sig, men sen investeringen i att faktiskt få till en förändring som är varaktig, det är där det kan bli en utmaning.
Ja, för förändring är jobbigt, och det är det som man behöver förstå. Mm. Att förändring är jobbigt. Det är inte någonting som bara, okej, nu förändrar jag mig och sen så blev allting bra. Och en annan sak som jag tänker på som är värdefullt, det är ju att framåt kan vara neråt. Mm. Det är jag ofta med om med mina konsultationer. Det är ju att de har redan lärt sig massor om hur man gör med en hund och tränar en hund och så. Men jag tar dem neråt. Mm. Till lite mer det här, kanske skulle kunna också säga som du säger, det mörka, därför att det är inte lika glamoröst, det är inte lika synligt. Men det är därifrån som utvecklingen sen blir starkare. Och mina konsultationer skulle nog alla svara en 10 när vi bokar konsultationen. Och kanske också ofta under konsultationen. Men jag vet att förändring kräver mycket och att det ganska snabbt skulle sjunka om vi skulle fråga efter den siffran efter någon vecka. För då är det inte lika stark motivation längre.
Mm. Och vad tror du det beror på då?
Det är jobbigt.
Det är jobbigt. Jag tänker på att man inser att man inte ser de här resultaten. Eller kanske snarare att det blir värre på något sätt. Eller att man blir... Man hamnar i en negativ spiral, så att det är därför också siffran sjunker, för att man hittar inte den här energin, utan den snarare försvinner. Alltså det är mycket trösklar eller mycket platåer eller vad man nu kan kalla det för som man inte är van vid.
Mm. Ja, men det är ju så när vi ska förändras. Det blir ju trösklar och platåer, och ser man då inte resultaten, så det är ju samma som man kan tänka sig om man börjar träna och kanske har som mål att man kanske vill gå ner i vikt. Och ser man jättepepp och tänker wow, nu är jag igång, och så händer ingenting på en gång. Då är det ganska lätt att det funkar ändå inte. Men det är kanske just där som det är den här, det är nu du ska hämta kraft.
Mm. Mm. Så hur kan vi hylla trögheten eller platåerna eller trösklarna i utveckling?
Som jag tror vi alla människor har. Ja. Som, det är absolut någonting som är väldigt mänskligt. Mm. Jag tror att lära sig att se de här. Att också kanske ha den här... Hur stark är min motivation nu? Kanske skriva ner den vid ett tillfälle. Och sen kanske kika på den. Jag vet inte hur ofta du ber dina klienter att kika på den. Men om vi säger att tian är vid samtalet med dig.
Mm.
Och en eller två veckor senare, är det fortfarande en tia? Eller vad har hänt? Går det neråt? Eller vad händer liksom? Mm.
Det är så att det här med att sätta siffror har jag också märkt att människor är ovana vid. Så att de sätter en siffra som de sen justerar, för att de inser att jag hade ingen aning om vad jag satte för siffra först. För jag trodde att att det här skulle vara lätt, eller jag trodde att det här var svårare. Så bara det är en insikt, att jobba med att skatta sig själv för att också sätta någon form av startpunkt. Så jag brukar hylla att man faktiskt ändrar på siffror och tycker att det är bra, för att då har man börjat förstå vad det innebär. Att, hur är din sömn till exempel? Nej, men den har väl alltid varit bra. Och så börjar man fundera över vad är bra sömn? Vad är dålig sömn? Och när hade jag det här sömnflowet sist? Jo, det var det sammanhanget. Och så börjar man förstå att det här har med många omständigheter att göra. Och kan vi då observera det över tid? Så dels blir det inte lika dramatiskt, för vi vet att vi kommer ner i svackor där det är svårare med vissa saker. Och sen kommer vi upp i ljuset igen också. Så att det blir... mer som årstider, det är lite cykler även i våra liv, och det är viktigt att vi faktiskt bejakar det också. Vi är inga robotar eller blommor som bara alltid blommar. Vi behöver inspireras av naturen för att inte bli lika jäktade av att vi ska vara på ett visst sätt hela tiden.
Mm. Jag tänker på hundägare som verkligen vill lösa sina problem, men som ändå hamnar i det här, det är ingen idé, det går inte framåt. Jag tänker hur vanligt det är, och vad skulle du säga till dem? Vad skulle du ge för tips när man hamnar i det här? Har du någonting som man kan ha med sig i vardagen?
Mm, när de är uppgivna menar du?
Ja, när det blir den här lite mera, det motivationen och intresset dalar.
Mm.
Och man ser inte de här resultaten. För det som är viktigt att säga är att det som jag utbildar i, det funkar 100%.
Mm.
Men det är inga robotar, hundar är heller. Mm. Så det betyder att hundar har motfrågor, hundar reagerar, de har personligheter och så. Men så kommer man i det här, jag vill något mer. Och när jag frågar ibland, vad är det du vill?
Mm.
Så vet de inte alltid det. Mm. Men när det kommer den här känslan av att, nej, det känns inte som att jag utvecklas. Mm. Hur ska vi tänka?
Ja, och den tror jag är väldigt vanlig. Och jag brukar ofta prata om förväntningar. Förväntningar på kort och lång sikt. Vad vill jag med det här? Vad tar jag med mig idag? Och vad tar jag med mig om ett halvår? Och det är jättesvårt många gånger. Men att vi börjar förstå att våra förväntningar faktiskt kan lite som... när vi inspireras för mycket kanske, eller vi vill kopiera andras framgångar, så är vi kanske på fel stig. Men att förväntningar kan ju både hjälpa och hjälpa, men om vi har en förväntning som utgår från våra egna möjligheter och är vår egen hund och förutsättningar, då blir det ju också mer intressant, för det är där vi också kan säga att vad är det jag egentligen skulle kunna uppnå här, fast jag faktiskt inte gör det för att jag fortsätter på samma sätt. Så jag tror att ett börjat samtal så brukar jag alltid göra med, vad har du för förväntningar, eller vad har du för, hur mycket vill du lösa det här problemet? Och sen som nästa fråga så är det ju, hur beredd är du att göra någonting annorlunda för att det här ska ske? För du kan ju inte fortsätta på samma sätt och hoppas att det blir en tia, att det löser sig. Så den frågan är nästan viktigare. Det vill säga, vad är du beredd på att göra lite annorlunda? Mm. Och är man då, det är väl inte så märkligt eller märkvärdigt att göra det här. Det kanske det inte är heller. Men då behöver man påminna sig om att för att få ett annat resultat så behöver du behöver mer energi, och du behöver tid på det också framförallt.
Och du kan inte göra på samma sätt som du har gjort tidigare, för det har ju visat sig inte vara det som ledde till det man ville.
Exakt.
Så förväntningar kan...
Förväntningar, och vad är det du jämför med när du säger att du inte har någon inspiration? Och då tycker jag, nej men jag var inspirerad, eller jag var mer motiverad för ett halvår sedan. Den är intressant. För då börjar du jämföra med dig själv och med din egen utveckling. Och då kan det ha kanske med tankeverksamhet att göra, eller att man har gått in i någon livssituation som gör att man blir mer destruktiv eller håglös eller vad det nu kan vara. Men om man jämför med grannen eller med någon annan, då är det också intressant, för då har man ju äpplen och päron som man jobbar med, och det är också viktigt att se var kommer de här tankarna ifrån.
Ja, alltså det här är ju inte så himla lätt, utan det är ju ofta att man har en dröm om någonting, och som i mitt fall då, som jag tänker på nu, det är ju att jag kan ju träffa en hundägare som verkligen vill sin hunds bästa. Men att få information som handlar om hur människan ska jobba, inte hur man ska träna hunden, utan hur människan ska vara och göra, kan göra så att det blir lite mera blockeringar. Och då är det vanligt att det nästan är som man stänger av. Man vill inte höra allt det här lite diffusa som är, ja, hur vaknar du på morgonen, hur serverar du maten och så vidare. Utan jag kan ofta få en fråga på slutet på konsultationen, vilket är till exempel att, ja men hur, fastän vi har pratat så mycket om hur viktigt det är att hunden har trygghet, så kan frågan vara, hur får jag min hund att gå lös på promenaden? Och då brukar jag tänka, oj, vägen dit är jättelång där vi befinner oss nu. Den är jättelång att din hund ska välja att gå lös vid din sida, för du behöver göra grundjobbet. Men jag vill ju inte ta bort motivationen och intresset, så då kan ju inte jag vara helt ärlig där, för då kan det ju bli så att man hoppar över allt det här viktiga. Så att jag tycker det är svårt. Jag brukar säga det att ta det lugnt, läs av din hund, och när ni känner er redo så kommer det ske. Men i min tanke så är det här kommer att vara en lång väg för att det ska fungera. Så jag känner att jag kanske inte alltid är helt ärlig där heller. Men samtidigt så vet man ju inte, för vissa hundar kan släppa väldigt fort och säga okej, tack så mycket, då följer jag dig.
Mm, just det. För jag tänkte, du sa så här, att en person som kontaktar dig vill sin hunds bästa. Och sen så i ett avslutande, när ni skiljs åt, så ställer den här personen också frågan, hur kan jag få min hund att gå lös? Är det att vilja sin hunds bästa?
Exakt, nej, men det är ju inte det. För det är där vi ser alltså skillnaden på människans behov och hundens behov och vad den behöver för att kunna gå lös, till exempel. Mm. Så att det kom, på slutändan så är det alltid människans behov som vinner.
Mm.
Inte alltid, ska jag inte säga, men det är vanligt.
Mm.
Och det är där det finns en blockering som gör att inte utveckling sker. Man har för bråttom, man vill för mycket. Och det är krav, förväntningar, ja, allt det här ingår, så det är mycket
och det, som vi kan skala bort. Det påminner mig om mina samtal, om att jag har mina behov och min partner har andra behov, och där gäller det att vi kommer överens. Men i ett hundägarskap så handlar det ju om att förstå vad mina behov är i den ena påsen och sen förstå vad hundens behov är i den andra påsen. Och sen behöver ju jag leda det här, eftersom vi kan inte komma överens, jag och min hund, på samma sätt som jag och min partner behöver komma överens om att vi inte är överens, till exempel, eller vad det nu kan vara.
Ja.
Så
är det med hundar, för där är skillnaden att vi kan inte göra en mötas på halva vägen och säga okej, men om du gör så gör jag så här. För vi behöver leda hunden hela tiden, och sen inom de ramarna kan hunden sen vara fri och ta sina beslut.
Mm.
Men annars är det ju verkligen vi som behöver leda hunden, och det är det som är svårt. Det är inte en kompis i första hand som hunden är. Vi behöver se vår roll, att vi leder hunden, sen blir vår hund vår kompis.
Mm.
Men det blir ändå i rollen av att jag leder, men vi är vänner.
Mm. Jag ser mycket likheter med föräldrar och barn, att vi vill ju våra barns bästa. Och men samtidigt så är det väldigt mycket behov hos föräldrar som ändå kommer och får förtur till barnens nackdel.
Mm.
Och det där tror jag är jätteviktigt, att vi behöver någonstans bara göra de här sorteringarna. Jag tycker det här är viktigt. Ja, absolut, det måste vi få tycka. Men är det bäst för mitt barn eller är det bäst för min hund?
Mm. Mm.
Och det kanske är jobbiga diskussioner. Men tillbaka till den här drömmen som den här hundägaren har, att jag vill kunna ha min hund lös. Att det är mitt behov som människa. Och den är väl jättehärlig att kanske ha som målsättning eller inspiration eller vision. Och för att förstå det så behöver man också förstå hunden, vad den mår bra av.
Men det jag tänker på här, det här som många har sagt genom åren till mig, det är att jag vill ha min hund lös. Det handlar egentligen om andras syn på mitt hundägarskap. För att känslan av att jag går där med en hund som följer mig utan koppel gör mig speciell. Så vad är det för skillnad att tänka att man har en hund som går i leende koppel lugnt vid sidan? Varför är det så viktigt att kopplet inte ska vara på?
Men kan det vara så att en föreställning att det är en frihet och att vi där missuppfattar hela situationen, att vi vill ge vår hund frihet?
Det är intressant som du säger, för att just det här att när en hund går lös vid sin ägares sida, alltså när den verkligen ska gå vid sidan, så får den ju ett kommando, så den är ju inte fri. Och den får också väldigt ofta upprepningar. Upp, upp, här ska du gå, här sa jag, här, här, här. Jag minns en hund som jag träffade som bodde i en storstad som alltid gick lös och klarade av det, men fick ständigt påminnelser från sin ägare att inte avvika från sidan. Den hunden, anledningen till att jag fick träffa den var för att den var så himla orolig. Och den var orolig för att den inte kände sig trygg i att gå utan koppel. Så när de började gå med den i koppel så slappnade den av. Och då blev ägaren också tystare och var inte lika tjatig.
Men det kanske skulle vara så att vad skulle hända om man börjar en konsultation, ett möte med påståenden som skulle kunna vara så här: vill du ha din hund, att din hund går lös? Så kan man ju börja någonstans utforska vad det är, vad det står för att också kanske komma åt de här missförstånden eller behoven som man har och börja, för de parallellerna drar jag till mina samtal, att många gånger så säger vi att jag vill kunna vara på landet utan släkt och vänner, för att det är lättast för mig. Jaha, och så börjar man gräva i ett resonemang och lägga ett pussel som visar sig handla om något helt annat. Och att börja med den här visionen. Vad är drömmen för dig med att ha hund? Vad är drömmen för dig att leva som människa? Eller vad är drömmen för dig med träning eller med att vara förälder? Eller att göra den här resan? Mm. Oj, vad det kan vara saker som egentligen kommer upp. Det är som den här berömda löken man skalar. Man kommer in på någonting helt annat. Vilket kanske kan vara att börja där man slutar egentligen. Fast det kanske är det som blir mest intressant.
Jo, men ja, det är absolut värt att liksom lyfta vad är det ni önskar. Och en vanlig sak när jag möter hundägare så är det ju: varför är jag här? Och att de får beskriva, och då brukar det bubbla ur hundägare. Det är fantastiska människor. De öser ur sig saker som är bra och dåliga, och det är helt fantastiskt att höra hur mycket en hund kan påverka ett liv. Så jag tror att det finns så mycket i det här, och det är väl där också utveckling kommer in, att under en konsultation så hinner man inte. Jag är där för att säga: vad ska ni göra för att rätta till det här? Och sen är det upp till dem att börja utvecklas och börja förstå. Och tillsammans med support såklart, så ja, det är ju viktiga samtal som jag har med hundägare.
Exakt. Och då ska man också komma ihåg att precis det som sägs när du är där, det som sägs när jag har mina samtal, är oftast det viktigaste. Och det kan man tänka, nej, men jag skulle ha pratat om det här istället. Och då brukar jag gå tillbaka och säga, det fanns en anledning till att det här blev sagt. Därför att vi väcker olika associationer och beröringspunkter bara genom att de frågor vi ställer eller den närvaro vi har, så gör det faktiskt att vi tar upp de saker som känns mest viktiga för det här mötet.
Och det går ju inte att få med allt på en gång, men sen kommer det, och vissa saker kan bara jacka in i varandra, och som att ja, men jaha, nu förstår jag den här kopplingen. Exakt. Och så vidare. Men så att det är absolut, vad är det som är ytterst, det liksom ös ur.
Ja, och så blir man förvånad. Sen brukar jag alltid säga, har vi pratat om rätt saker? Och det, då blir det också så här, jag tror det, eller det har jag inte tänkt på. För att vi är ju båda ansvariga för att vi pratar om någonting som känns angeläget. Och det kan man ju också säga i början. Jag vill att du, om det här känns fel, säg till så att vi håller oss på det område som är viktigt för dig.
Mitt område är ju redan färdigt, eftersom att jag är de fyra grunderna jag utbildar i. Men sen finns det ju allt det här lite runt omkring. Ditt område är säkert mycket större.
Ja, och även om det är större eller mindre, så finns det ju så mycket nyanser i det här. Så att de fyra grunderna är i ditt, så att säga, område, så kan det ju ändå vara så att man ändå hakar upp sig och pratar om koppelrelationen, fast egentligen var någonting annat som man hade initialt trott att man skulle prata om. Alltså det finns så mycket egentligen som man kan ändå reflektera över. Har vi pratat om rätt saker? Även om det var liksom en väldigt fokuserad sak, så finns det nyanser av det.
Ja, men precis, att det är rätt produkt som har blivit levererad, om man säger.
Ja, eller rätt utmaning eller dilemma eller fråga.
Ja, det är stort.
Stort. Kul, Mervi. Det här blev ju ett leda sig i utveckling och att få nosa lite på våra kompetensområden, både med och utan hund. Och tack till dig som har lyssnat också. Vi tar gärna emot förslag på ämnen som kan vara både lättare eller svårare att leda sig igenom. Vi tackar för idag, helt enkelt.
Det gör vi, och vi ser fram emot att vi hörs snart igen.
Det gör vi. Ha det bra, och tack till dig som har lyssnat. Hej då! Vill du ha mer inspiration? Vi har böcker och onlinekurser för både valpägare och för dig som önskar rehabilitera problembeteende med din hund. Här hittar du mer information och även vilka vi är. För Mervi, www.degodahundägarskapet.se. För Gunilla, www.godasamtalinspirerar.com.